Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hörrni, där hälsar vi alla varmt välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden och idag tänkte vi dra lite silly på sånt som är klart och sånt som det viskas om. Med mig på länk har jag Djurgårdens Björn Hellberg, ibland även känd som Robin Fredriksson, samt live från Retro Fridhemsplan, Tony Kungsholmen.
Tja!
Ja.
Det är ett jävla dråpslag, de här nya restriktionerna för dig, Tony.
Det låter som jag hänger där oftare än jag gör faktiskt. Men jag tror det blivit, den här säsongen har blivit 2 gånger. Så att, ja, nej, men dråpslag är det definitivt. Det håller jag med.
Ja. Hörrni, hur har julen varit för er del?
Den har varit bra, tycker jag.
Ja, skum, men bra.
Ja.
Vet ni vad som är det absolut mest överskattade med hela julen?
Otroligt mycket skulle jag säga. Jag hatar julen. Men
vad klär dig. Ja, det är det klär dig.
Det finns julen. Ju ingenting som är nice med det.
Jag vet inte, jo, det finns väl mycket som är, men
det mesta det är måste, nice. Men...
Ja, det är väl mer grejer som är bra än vad det är dåligt. Men i alla fall det
jag
mest...
Jag så säger jag varför det är dåligt. Men ja, skitsamma.
Men ju, ja.
Ja, det mest överskattade då?
Ja, men så här, jag köper ju fikabröd året om. Men så fort i december, det går inte att köpa för de ska ha saffran i allt.
Men du kan väl köpa dina Pepsi Max ändå, kan du inte det? Du behöver inte köpa julmust.
Nej, men så fort man kommer någonstans är det så här, men vi har ju köpt julmust. Ja, okej. Okay. Och sen julbord är en samling av så här, okej, vad är det de 8 minst aptitliga rätterna vi har i det här landet? Vi
samlar alla. Snälla, du måste gilla sill ändå. Va?
Nej.
Midsommar då? Ingen sill då heller?
Nej.
Traditioner, är det värdelöst också?
Traditioner?
Ja.
Alltså som förteelse eller vad?
Ja. Ja. Jul, midsommar, det är ju traditioner. Det handlar inte om vad som är godast eller bäst eller det är traditioner.
Jag är ingen rutinmänniska så där heller. Nej. Nej,
jag
är ofta så där att jag inte förstår. Om vi tycker det här är gott, varför äter vi inte det hela tiden då? Skulle vi, om det nu är så jävla nice, varför bara...
Men Robin, har du olika tröjor och skjortor och brallor och sådär och trainers?
Ja, fast det är dåligt metafor, för jag tänker inte på vad jag tar på mig. Jag sticker bara in handen ner och tar det.
För det är Einstein eller?
Nej. Eller?
Vilken jävla start. Dit jag ville komma var i alla fall att jag hade en grej. Jag vill bara säga det att det absolut mest överskattade med julen, det är de här jävla julklappslekarna. Fy fan vad tråkigt det är. Du vet, när man ska samlas med de man firar med, och det är alltid någon inför som drar ut ett sms. Ah, köp för si och så mycket, så hade vi hade tänkt att leka någon lek. Och det är så här, det är typ det sista man gör på kvällen. När det redan är påfrestande nog med så här att umgås så intensivt som julen kan vara ibland. Och sen så, som nu talar jag ur egen erfarenhet här, så har man köpt, de har lagt ner liksom bra med tid och hittat någonting bra här. Och så märker man direkt att nivån på andra julklappar är så jävla dålig. Då tappar man det totalt. Jag brukar skita i så här, jag brukar inte bry mig nämnvärt. Men nu, du vet, jag gjorde allt i min makt för att se till att vinna mitt eget paket. Vilket jag också gjorde.
Vad hade du köpt då?
Jag hade köpt finbira.
Djurbiran är det?
Nej, det var det inte. Det var bra bira. Men okay. Det är så här, när man ser att någon hade så här, kunde vinna strumpor med bilder på deras barn.
En sån där flugsmälla, eller sån get, det är ofta en grej som är, man kan bränna getingen med.
Man kokar ju inombords liksom. Och bara, så vet man att där ligger ändå kvalitetsbira här. Som man ändå har gått runt och, ja, men fan, ska jag ta det här? Det här, det här.
Finns ju ett avsnitt som är det här. När det finns en iPod och bara skit. Och alla tar som samma paket.
Har vi tappat halva lyssnarna antalet nu?
Vad fan? Robin klev in och dräpte hela julen. Det är helt otroligt. Och allt på grund av att saffran är en
allt,
mer det, förekommen.
Vi kan snacka en halvtimme om det här. Men det ska vi inte göra.
Nej. Ja, det var det. Men vi ska ju snacka om Silly, och jag tänkte att jag skulle läsa upp en grej från Djurgårdens hemsida från 20 november 97. Bara för att
jaha, den där,
få ett lite, bara för att få ett litet liksom att det har inte alltid varit vad det är idag med Silly. Kai Eskelinen skriver om övergången 20 november 1997. Det blir alltid lite känsligt när en spelare går mellan Stockholmsklubbarna. Det förstår jag. Jag har varit i klubben i 4 år och nu när DIF inte klarade att gå upp i Allsvenskan kändes det tungt. Det kändes som att jag skulle behöva en nytändning, för man vill ju spela i Allsvenskan eller utomlands. Jag trivs väldigt bra i Stockholm, så varför flytta till exempelvis Göteborg? Jag hade ett par alternativ utomlands, men självklart inget konkret kontrakt som jag fick hos Hammarby. När jag då övervägde in det sociala plus att spela allsvensk, då fastnade jag för Hammarby. Självklart skulle jag kunna spela kvar i Djurgården. Men om inte motivationen är 100%, varför ska jag då spela kvar och göra klubben en otjänst? Det har varit 4 bra år med många positiva minnen. Och jag hoppas att det förblir så. Hälsningar Kai. Mm. Det är ju helt otroligt.
Men vi gick Disco Kai och Duncan samtidigt, va?
Det här är din tid, Tony. Det är inte våran.
Okej, okay. Men det
är... Duncan är Johan Andersson och Kai Eskelinen är Kai Eskelinen. Pappa till... Sundsvallmålvakten Eskelinen.
Ja. Okay, alltså,
Men hur togs det här emot då, Tony? Du var ju med på den här tiden högst aktiv.
Alltså, nu börjar det bli så här, de här, så här riskzonshoten. Grejen är så här, det var ju, man ska komma ihåg, det var ju några stora trista övergångar där. Liksom. Det var ju Jesper Jansson var väl den stora från AIK till Djurgården då. Det var ju katastrof liksom, på alla plan. Liksom. Han var ju lagkapten i AIK och fick en dålig deal i... AIK gick till Djurgården och spelade 1 år innan han försvann. Då, för det var ju för stökigt. Och så hade vi ju Nibosha Novakovic från oss då till AIK. Så det var ju några så här infekterade grejer. Det här är ju grejen. Alltså att det var här är 98 va? Från 98 till 99 måste det ha varit då.
Ja, 97-98.
Okej, 97-98. Just det, precis. Exakt. För vi går ju upp med ett sämre lag än vi inte gick upp med. Så var det ju. Alltså, vi gick ju upp 98-99, ja. Och då hade vi ett mycket sämre lag. Och grejen är så här. Johan Andersson som sen i Hammarby sektionen kallas för Danken. Han kallas för Danken för de kastar en dank i huvudet på honom i derbyt när han spelar för Djurgården. Och sen går han ändå dit liksom. Det var
att uppskatta det smeknamnet nu då.
Nej, det är så sjukt alltså det.
Han som lite skevt försökte dyka upp på Djurgårdens guldfest 2002 då också. Som en så här, han var polare med många i laget, tyckte han att det var lämpligt att i alla fall hört någon skröna om det.
Ja, det menar jag vet.
Han kunde inte dyka till Bayern för 3 år sedan liksom.
Ja, nej, men alltså det... Sen får man, det var ju lite... Grejen är så att det var ju inte så jätte... Alltså, de som...
Det var
de, är kära, de som var kärna var ju kärna, men det var ju inte, det är inte riktigt... Det var ju hårt och tufft på alla möjliga sätt, men det, var, det skrevs ju inte på samma sätt. Det var ju inte samma... Det var ju inte liksom så här fullt på matcherna som det är, liksom är nu. Och 98, det här klassiska året då vi hade så här 805 mot Gävle hemma och sådär. Så det var ju inte så jävla stort heller, kan man inte påstå. Men det var ju stökigt det som att gå med den klubban, det var det ju då. Men det var mer en besvikelse som så här, om man varit så här trist liksom, att det skulle vara på det sättet att vi tappade 2 av de mest tongivande spelarna det året då.
Men lite ja. Som om Djurgården skulle vara någon spelare från AIK Hockey då. Det hade varit så här, det hade inte varit så många som brydde sig, tror jag.
Det beror ju lite på vilka läger och sådär, men det var liksom, det var mer så här uppgivet fan. Alltså, det stora grejen med det här, det var egentligen att vi inte gick upp igen. Alltså Djurgården var ju tyvärr en jojo klubb under, vad ska vi säga sen, början på 80-talet fram till, ja, 98, 99, ja, när vi gick upp i 20, alltså till 2001 då. Så åkte vi fram och tillbaka hela tiden. Och vi kunde få storstryk av spårvägen och allt möjligt skit liksom. Så att det var mer så här, nej, vi får inte till det. Så fort vi får ett hyfsat lag och vi inte kommer hela vägen, ja, då försvinner alla de som vill någonting att ha. Det känns lite grann så. Lite flashback, yes.
Jo, och med det här vill jag liksom bara så här, nu har det ju visserligen gått 24 år då sedan det här. Men jävlar vad mycket annorlunda det är nu. Det är så mycket mer hysch-hysch. Jag menar, tror du... det är ju ingen som skulle få det här utrymmet att skriva något liknande idag på hemsidan. Officiella hemsidan liksom. Det är ju helt otroligt.
Nej, men det man ska komma ihåg också. Liksom, det var ju så att det fanns internet såklart. Liksom, och det kommer, men det går inte att jämföra med hur det är nu. Du kunde ju läsa... flera dagar senare att en spelare var klar i tidningen, dagstidningen. Det var ju så man fick reda på saker och ting. Om inte någon, man hade någon som kände någon liksom. Men det var ju otroligt segt. Så att det var ju inte det här interaktiva. Vad händer nu? Det var inga klockor om vi säger så.
Nej,
det var så här kalender. Då stod det så här, januari står det på det.
men jag tänkte på det så här, och innan vi drar igång helt och fullt och går in på det Djurgården har gjort, fan vad silly season och allt det här, vad det är så mycket mer än att bara värva och sälja här och nu. Jag ska utveckla det lite. När jag träffade Bosse så berättade han det liksom i alltså off air, att hur mycket mer det är, alltså det slog mig verkligen hur långt före de ligger i sitt jobb och hur mycket de jobbar och hur länge de jobbar med saker och ting och hur många aspekter de måste tänka på som man som supporter inte riktigt har grepp om. Och då kan man backa bandet till säsongen som var nu liksom. Det var ju mycket röster kring, ja, men varför går inte spelarna ner i lön, och den finns väl fortfarande, men jag tycker Henke ändå har gett hyfsad svar på det, att får vi tecken på att det kommer säsonger utan publik, då kommer man göra någonting. Men nu ansåg man att Djurgården hade råd, man hade sålt Danielsson till bra kurser och hela den biten rimmade med Djurgården den här gången. Och man gjorde valet att vi kan faktiskt investera i oss själva genom att det kan få kosta ett par, 3 miljoner nu. Men det kommer ge ringen på vattnet senare. Antar jag att de tänkte. Och så hör man när Bosse säger så här att det är väldigt många som har hört av sig och liksom tycker att Djurgården gör det jävligt bra som släpper Karlström trots ett nysignat kontrakt. Och liksom att man står inte i vägen trots att det är tider då man inte vet vad för spelare finns tillgängliga, vad kan man hämta hem, hur många väljer att ligga lågt med sina, alltså vara kvar i sina klubbar och kanske förlänga och få lite sämre villkor men bara så att man är säkrad själv. Det är ju en väldig osäkerhet, men ändå så väljer Djurgården att släppa Karlström som ändå har varit en bärande spelare. Och det visst, man har säkert fått mer pengar ett annat år. Man släpper Jonis med samma premisser där egentligen. Och vad jag har förstått så är det ganska många som har hört av sig och liksom så här verkligen bara fan vad bra Djurgården eller så här jävlar hur tänker ni här? Och liksom att Djurgården förmedlar att nej men vi, som Bosse sa själv på uppesittarkvällen, vi är, alltså Djurgården är inget jävla fängelse, alltså du kommer inte hit för att, och så kommer du inte ut. Vi löser det. Kom till Djurgården, gör det bra, vi har nätverket att få ut dig. Du kommer inte komma hit med den fetaste sign-onen, men du kommer kunna lämna till helt andra förutsättningar. För det är vi bra på, det har vi bevisat i flera år nu. Och det är jävligt intressant, för nu, liksom, nu blir bryggan över till dagens Silly. Vi har ju knutit till oss en hel del talang nu, som jag inte tror hade varit möjligt bara för 3-4 år sedan. Men det är ju det här som Djurgården har byggt upp under 3-4 år. Som nu kommer ge avkastning. Jag menar, om vi bara ska kolla mot Gnaget, liksom att ja, men där ska det tillräckligt högt bud komma in för att det ska fläskas på till agenter och det, hit och dit. Och så ska ju Gnaget vara nöjda med sista raden. Så jobbar inte Djurgården. Och jag menar, återigen så ser vi ut att liksom dammsuga in ett gäng BP-talanger. Och det har ju funkat jävligt bra om vi kollar senaste BP-falangen som kom till Djurgården. Tackar på den långa utläggningen.
Ja, det här kanske inte blir en så rolig diskussion för vi är nog ganska överens. För det, jag tycker ofta den här diskussionen som uppstår när vi säljer en spelare antingen för tidigt tycker folk eller för billigt tycker folk att 9 av 10 spelare som går till Djurgården med ambitionen att vi ska vara en stepping stone till något större. Och får de liksom inte det löftet eller liksom den garantin när de kommer att du får ju gå när läget uppstår, då kommer de inte gå till Djurgården. Och det kommer ju betydligt fler negativa ringar på vattnet att hålla fast en bra spelare som inte vill än vad det ger, alltså, vad det gör tvärtom. Det ger betydligt fler bra ringar på vattnet att släppa en spelare som vill gå. Sen kan man ju självklart, som i fallet Karlström i år, han vill ju gå i sommar, men Djurgården sa nej, du får spela klart säsongen. Den grejen kan man ju göra, men överlag så vi måste ju inse vår plats i näringskedjan liksom.
Jo, men absolut, men det jag vill mena, alltså det jag vill få fram är ju verkligen att det är så mycket mer, det är så här att få med hela gruppen från början och så här sätta, så här ser vi på kommande 2 åren Djurgården. Vi vill liksom att ingen kommer gå under säsong om det inte dundrar in liksom riktigt fläskiga pengar. Är ni med på det här? Och då är det bara att ja, antingen gillar man det eller så lättar man nu. Och man får med sig folk på det. Liksom man, och ändå så står man inte i vägen, för jag menar, det är väl självklart att Bosse och Henke och alla har väl fattat att liksom Ulven kommer inte gå att behålla, mer eller mindre. Och sen så får Kalis anbud, då försvinner 2 liksom från centrallinjen, och så har du på backlinjen som det är lite osäkert, det med Erik Berg och Nyholm är ju osäkra, och Une är ju kvar då, men Danielsson ersattes inte. Försvinner och Bojat Raj borta, liksom hela centrallinjen är ju borta. Mm. Men ändå så sätter man, liksom, det hindrar inte från att vara en språngbräda också så här, att Djurgården får betalt för också. det är, men det, liksom, det är svårt att sätta ord på det, men det är fan vilket maskineri det är. Och sen så också bara ska man slå hål på en annan grej som jag har sett på sociala medier, att vissa ska försöka göra sig lustiga över att vad var allt snack om att ta ansvar från Djurgården och vad de värvar nu. Vad jag har hört så har Djurgården fortfarande inte bränt en krona mer än vad man har fått in på Jonis och Karlström till exempel. Långt därifrån. Jag menar, det är väl en jävla skillnad att helt plötsligt får du en massa extra miljoner för att du blir av med spelare och lönekostnader. Det är väl självklart att du ska ersätta det.
Den diskussionen blir så dum. Om du tappar personal så måste du ersätta personal. Det är väl inte så konstigt. Jag tror Djurgården kommer inte ta in fler spelare i vinter än man kommer släppa. Det kommer vara ungefär plus minus noll. Så den diskussionen blir ganska skev. Jag tror ju dessutom att vi nog kommer gå liksom plus vad det gäller hur mycket, eller vad säger man? Vi kommer nog ta in mindre lön än vi släpper.
Det är helt övertygad om det. Men också även här så här att vad har vi plockat in om vi går in på det? Och bara för att avsluta det här långa snacket som jag har haft. Vi plockar in Leo från Norge, en ung. Vi plockar in Isak från Vasalund, ung. Vi plockar in Schüller som inte är ung men som sitter på rutinen. Vi plockar in Elias Andersson som är liksom hyfsat ung. Ja, men verkligen. Och ska vidare så småningom. Men alla de här är ju verkligen det som Djurgården har jobbat för i flera år nu. Du har de unga som verkligen ska vidare via Djurgårdens nätverk. Du är också en sån som Rasmus som gör han ett par stabila år, så kan ju han säkerligen casha in i Fjärran Östern framåt sen. För att Djurgården har den plattformen. Det har man visat på tidigare. Och jag tror liksom det här spelar så mycket mer roll än vad man tror. Och det ska bli intressant kommande år också. Hur mycket så här maktfaktorn har ändrats i Stockholm. För jag har upplevt att Gnaget har ju varit liksom plockat allt yngre ett tag. Men bara en sån sak att vi norpar Isak från Vasalund. Vi har inte sett att någon BP har gått till Gnaget i det här kommande fönstret än så länge. Och verkar inte bli någon heller.
Men jag tror också de här fyra vi pratade som är klara in, de har nog väldigt olika anledningar för att gått till Djurgården också, tror jag. Det är nog inte samma. Jag tror du är inne på någonting ändå där med Bosse. Och jag tror komplexiteten i en värvning är nog mycket större än man bara förstår att kom till Djurgården eller vad det är, kom till vilket lag som helst. Utan det handlar om att hitta varför just den här spelaren ska komma till Djurgården just nu också. Jag tror att för Rasmus Schüller till exempel, tror jag det handlar om att han ska ju spela det första mästerskapet för Finland någonsin i sommar, om allting går in i planerna, om inte corona förstör då. Jag tror han vill snäppa upp sitt game lite grann och kunna vara hetare, och det funkar liksom inte i Finland. Jag tror det är mycket viktigare för honom att få en trolig plats i ett bra lag i Allsvenskan för att kunna vara närmare nivån där det handlar om ändå. Och en helt annan anledning var för exempel Leo Kornic kommer till Djurgården, tror jag. Jag tror det är just det där, vill också en extremt komplex situation att kunna hantera alla förväntningarna också, att och presentera då en framtidsplan för de här spelarna, oavsett vilka spelare det är, hur de ska kunna ta en plats i Djurgården och hur de ska kunna växa och utvecklas, tror jag.
Jag tror att det är för tidigt att utvärdera liksom pusslet, det här med en grupp unga, en spelare i sin prime, en med rutin. Vi kommer nog värva minst lika många spelare till, så det är nog lite tid att utvärdera liksom balansen i vad vi har tagit in, om man säger så.
Ja, det tror jag också. Men egentligen, oavsett hur det går med Isak Hien och Leo Kornic, så är det egentligen, förut har vi diskuterat i olika konstellationer då, det här med att Djurgårdens, om vi ska ha en riktigt seriös akademi liksom, där man ska år efter år lägga ner miljoner för att få fram egna produkter, alltså slutprodukter alltså, som ska gå in i A-laget. Och jag har väl alltid varit av den åsikten att jag tycker det är bra med en breddverksamhet som gör att vi sprider Djurgårds anknytningen långt ner hela vägen upp till 16-17 års ålder. Men jag har aldrig varit så jätte... jag har aldrig haft någon större tro på det, att man ska ha en lägga ner jättemycket tid och resurser på en akademi som ska spotta fram de sista. Då tycker jag det här är mycket bättre. Man plockar en från Vasalund, man plockar en från BP eller kanske en till från BP, eller man plockar en från någonstans som redan tagit det här steget, det sista steget, och så ska vi bara förfina det. För jag tror det är mer ekonomiskt försvarbart över tid, tror jag. Jag tror det ger bättre avkastning, och jag tror också, oavsett om Leo eller Isak kommer spela någonting i 2021, så tror jag att det är jättebra framtidsvärvningar, och jag gillar att vi gör den typen, för det har vi inte gjort nästan, om det inte är från Afrika liksom, om vi tar in en Amartey, en Olunga, en Tino eller vad det nu är för någonting, utan vi plockar några som är liksom verkligen är up and coming, sen vet vi inte var de tar vägen, men jag gillar det här att här finns det en plats, du kan konkurrera redan från första dagen du kommer in, det är inte säkert du får spela, men du är ändå där och du har ändå visat upp tillräckligt mycket i ditt spel där du är idag, om det är, ja, båda de här är väl, ja, super eller superettan, division 1 då, eller norska superettan. Jag tycker det är spännande med att man tar in spelare som är på väg upp och som liksom den tangenten går liksom rakt uppåt liksom. Sen får vi se vad det tar vägen, men det tycker jag är spännande i sig.
Mm, men det är också så här, krydda på det hela är ju att det är ju spännande ynglingar som tas upp. Förstår du mig? Det är inte bara ynglingar, utan det är också någonstans talangfulla ynglingar. Hänger du med skillnaden där? Det är ju inte,
ja,
Falkenberg som fyller ut truppen och då råkar finnas en 18-åring i närområdet som lirar fotboll. Ja, men fan, kom och kicka med oss. Utan det är ju verkligen sådana som jag antar att många har velat...
Plocka russinen ur kakan, så att säga.
Mm. Ja, men exakt.
Det är ett skevt, för russin är inte gott, men ja.
Jag förstår julen igen här. Ja.
Men vad tycker ni om det vi har signat hittills då? Vad är känslan? Och ska vi ta dem en och en?
Ta en taget då. Vart börjar vi?
Så Elias. Börjar med Elias då.
Ja... Han var väl typ klar sist vi snackade, men det är ju väldigt intressant, och framförallt för att han är ganska olik de spelarna vi har. Vi kommer ju ha en annan dynamik på in i mittfältet, det är en sak som är klar. Det kommer förmodligen bli sämre vissa delar och bättre andra delar, men vi kommer ha något annat. Och, det här är en kille som har varit väldigt lovande men fått karriären inte förstörd såklart, men liksom... för att man hack i karriären på grund av knäskador då. Men sen nu har växlat upp i Sirius och det känns ju som ett perfekt läge att ta honom. Dessutom var det ju Kim och Tolle som var med och tog honom till Sirius, och han är liksom 24 år. Det känns väldigt perfekt på pappret faktiskt. Och jag har fått gott intryck av honom i intervjuer och så hittills. Verkar vara väldigt mogen och seriös kille liksom.
Nej, men alltså, av de fyra vi har plockat, så det här är väl den enda som är en allsvensk stjärna på något sätt, om vi säger stjärnorna och fnutta liksom, en riktigt bra spelare som redan levererat på allsvenskan, och han ger oss också någonting som vi inte har idag egentligen. Vi har, det här är en offensiv innermittfältare med ett bra distansskott och en playmaker som egentligen inte haft alls, och någon som kommer vara längre fram i banan på ett annat sätt om man fortsätter att spela som man spelade i Sirius, får man säga också. Det beror på hur han används, men vi får ju också, vi har ju varit, om man tänker en trekamp på mittfältet, så har vi haft två sittande eller två defensiva eller balanserande och en offensiv lite grann, eller frispelare.
Det kan ju bli att man vänder på den, det har ju...
Ja, alltså med tanke på de vi har fått in hittills i alla fall, så finns det väl en stor sannolikhet, ska jag säga. Men det här är ju en spelare som jag tror var på mångas radar, som många ville ha.
Ja, en typisk sån här spelare som, när det första gången ryktas om honom, så är många så här, ja, det känns väl mest som en breddvärvning. Sen så började det pratas om fler och fler klubbar som är intresserade, så inser man att så här, shit, det här är ju att liksom, vad ska man säga, viljan att ta in den spelaren växer för varje gång det ryktas om honom. Det har ofta varit så med rykten som dyker upp att initialt så tänker folk att det här är väl något att fylla ut truppen med, och så blir det fler och fler klubbar det pratas om, och så inser man att shit, den här killen får vi inte torska.
Jag tycker att Elias är ju den spelaren som man är minst taggad på av, alltså, och då menar jag, jag förväntar mig att alltså Elias ska vara som sämst som han var i Sirius i år. Det är liksom som Tony är inne på, det här är någon som har levererat. De, jämför man med de andra, så man vet ju så lite. Det är mer spännande, det är mer nytt och nyfiket kring de andra, tycker jag. Men med det sagt, inte alls en dålig värvning, tvärtom.
Sen tror jag man ska vara väldigt noga med, alltså, när man jämför, alltså, spelare i olika lag får ju liksom olika möjligheter. Om du tittar på hur Sirius spelade idag, eller i år menar jag, så var de ju väldigt framtunga. De hade ju Sugita och Vecchia, Said, och då är det nog jäkligt lätt att dels spela ytterback i de här lagen och kanske den som är framspelare. Så det gäller ju att man har den möjligheten också. Jag tror att han hade 6+3 eller någonting i år, Elias. Det kanske man inte ska förvänta sig nästa år, bara för att han gjorde det i Sirius. De släppte in ett drös mål också, ska man komma ihåg.
Ja, året innan gjorde han ett mål till exempel. Så det här,
ja,
det,
precis.
Det är 5 distansskottsmål. Det kommer inte... Det kan, nej, men, det är absolut ingen garanti på något sätt.
Verkligen inte, men det jag ändå gillar är att han har ändå visat upp ett ganska brett register som playmaker, som frisparksskytt, som distansskytt, som vi inte haft. Vi har ju ingen distansskytt idag alls i Djurgården. Så kan slå till från...
Ja, svenskan egentligen spelare som har det.
Ja. Nej, inte längre kanske.
Egentligen inte fått vara... Där, så.
Nej, men så det är ju ett vapen som är ett verktyg som inte haft tidigare, som är otroligt bra att få till liksom. Så att det är nog, just nu är det ju den bästa värvningen hittills liksom. Men som du är inne på, Farid, vi vet ju så lite om de här andra spelarna, så att det, därför blir de lite mer spännande också.
Ska vi konstaterat att Elias känns som bra kvalitet som vi förväntar oss en hel del utav. Men om vi hoppar vidare till nästa, vi kan ta Rasmus Schüller på mitten också då. Här får man ju, jag vet inte, jag var inte jättesåld på den här värvningen, jag hörde den och så, men efter att ha pratat med honom och sett honom och hört honom i intervjuer och så får man ju ett jävla proffsigt intryck alltså.
Ja, det är ju den här tiden på året där man får en initial känsla kring en värvning som kanske egentligen är den rätta, men man under vintern blir väldigt liksom såld på, man vill ju vara positiv, man vill vara optimistisk till allt som kommer in, och liksom man bygger upp en tro på någonting, och någonstans i den fasen är man väl med Rasmus Schüller också, att det känns bättre än det gjorde när det bara ryktades om honom, så att säga. Ja, han är 29 år. Jag vill ju att majoritet värvningarna ska vara yngre. Och, men det kanske de är. Alltså har vi en eller två värvningar som är runt 30, så är väl det okej. Liksom. Sen är man väl osäker på hur hög nivå han håller. Hur väl han kommer passa ihop med Elias. Förutsätter att de två spelar ihop. Han har ju spelat i finska landslaget länge och en viktig roll där, men klubblagskarriären sticker inte ut som liksom superimponerande om vi ser det här som en spetsvärvning liksom. Men allt prat om Rasmus som människa och lagkamrat och ledarfigur, så är ju där han ju kommer med hur goda lovord som helst. Alla säger att det är liksom ett lagkaptensämne. Och det är ju aldrig dåligt att få in i truppen.
Nej, jag tror... Dessutom är han en balanserande spelare, en defensiv mittfältare, och det har vi inte. Det här är den enda riktigt balanserande spelaren vi har i Djurgården just nu. Mm. Och därför blir han ju dubbelt viktig faktiskt.
För det pratades ju om, det har ju pratats en del om Simon Thern.
Mm.
Och vi tror väl att i och med att man tog Kyller så blir det ingen Thern. Hade det blivit Thern och Elie, hade det varit otroligt.
Men då hade vi inte haft någon defensiv riktigt.
Nej, det hade varit en jättekonstig balans då på mittfältet.
Ja,
så det här passar väl bättre på det viset?
Ja, definitivt. Och grejen är att han verkar ju... Det blir som med vissa spelare, de kan ju få en nytändning i rätt situationer. Nu är han tämligen gammal, liksom, om man säger så, i fotbollsålder. Men han verkar ha gjort det väldigt bra i ett överlägset HJK i finska ligan och gjort det bra i landslaget senast. Jag såg delar av den här när de vann mot Frankrike i den här vänskapsmatchen. Han har ju någonting ändå. Fast det är som, just att han spelar just i HJK eller i finska ligan gör ju att det känns inte så jättesexigt. Liksom. Och,
han kommer från en sämre liga än Sverige och är 29 år. Den känns ju...
Den kombon känns inte bra.
Bara det på pappret känns ju inte så bra. Men sen om du säger att han har spelat liksom, att han är lagkapten i finska landslaget, det är ju jättebra merit.
Men det är klart det.
Men han är man ju väldigt osäker på, är det här en kille som kommer vara liksom topp tre i laget varje match, eller kommer det vara en ganska anonym spelare på innermittfältet som varken gör till eller från?
Men det där med anonym kan man också diskutera, för att det finns ju en del spelare sticker ut med sitt sätt
man
att spela.
Man kan vara anonym och jättebra också, men då menar jag att han är topp tre i laget.
Då förstår jag mig där. Nej, men alltså, det jag direkt tänkte på när Rasmus Kjellie kom på, det var Janne Lyski som kom till Djurgården.
Skit.
Nej, jag ska komma till för att jag vill inte jämföra hur han var i Djurgården, utan jag var där på Bosön och såg någon träningsmatch de hade. Och jag tyckte han var fullständigt briljant. Och han styrde och ställde på allting. Och jag hade så sjuka förväntningar på den här killen. Jag kommer från Mariehamn eller något sånt där.
Det är samma snack om honom, lagkaptens ämne.
Ja, men det var han ju. Han var ju ett lagkaptens ämne.
Ja, vad jag hörde så hade han ju, skulle han blivit lagkapten. Men det var liksom, det var så här, nej, vi kan inte ge det till någon som är helt ny.
Nej.
Man håller på att göra det då. Liksom.
Men... Nej, men det var det jag skulle komma till. Så du var inne kanske lite på Farid också. Det är svårt att veta, vad håller de här för nivå? Liksom? Och man vill ju gärna tro. Liksom. Det är väl det som är det, tycker jag, är tjusningen med silly season ändå. Det är att det är alla spelare är möjliga. Alla kan vara superbra. och det är lite, det är skönt liksom. Men jag tror ju faktiskt att Rasmus Kjellie, det är the real deal. Hur bra han blir i Djurgården och hur väl han passar in, jag vet inte, men han fyller definitivt en superviktig plats just idag i varje fall, eftersom vi har ingen defensiv innermittfältare per idag.
Det är två nytörningar av att komma upp på en nivå också.
Mm.
Att gå upp från finska ligan till nästa nivå, så där behöver det inte vara ett hinder att han är 29 år. Även om jag tycker att det är lite tröttsamt att alltid ta upp Daniel som exemplet på att en spelare som är äldre kan hitta nästa växel liksom efter 30.
Fast hur många gör den superutväxlingen?
Det är ju vi kan inte, det är ingenting vi kan förvänta oss någonsin egentligen. Men
jag tycker heller inte att ni är inne på det, att alltså det här pissåret som har varit, och nu, ja, men nu det är ju bara en fråga om när vi är tillbaka på läktarna igen. Det är ju inte om, utan det är ju när nu. Att då få gå från finska ligan till liksom huvudstaden i Sverige och liksom en förening som mår bra, som det bubblar om, som inför den här säsongen hade sålt, liksom slog rekord i säsongskort och allt vad det innebär och bla bla bla. Det ska man verkligen inte underskatta. Jag tror verkligen inte det. Och nej, jag ser mig, alltså Rasmus, är att skulle han gå till någon annan, vi kan ta lokalkonkurrenten här, och så skulle man se, jag ser en junior i honom typ. Alltså att, vad fan, varför hittar inte vi en sån spelare? Så hade jag kunnat tänka om Rasmus. Det är den känslan jag har. Att liksom, han kommer nog inte sticka ut, men han kommer vara så här lagom bra nästan jämnt och varva det med väldigt bra i tillfällen.
Sen tror man får ju också mixa ihop det lite grann. Jag tror ju det här är en tämligen billig spelare också. Alltså, oavsett hans prestation på planen så tror jag att det här var ingen... Det här är inte, vi har inte köpt Selmani direkt. Det är inga enorma kostnader fick tippa på den här killen. Jag tror inte han är gratis såklart, men jag tror inte det är inga... Skulle han inte blomma ut som vi hade hoppats på, eller ta den platsen vi hade hoppats på, eller generera det vi hoppas på, så tror jag det är ingen katastrof. Det är också viktigt att komma ihåg.
Verkligen, och ytterligare en ingrediens i det här är ju att har man lyssnat på Henke så har man förstått att han håller hårt i pengarna även i år, även om det behöver investeras en del för att fylla på laget, såklart. Men det är ju nu Bosse är som bäst. Han har medel att jobba med, men han har ändå någonstans i bakhuvudet att han ska försöka maxa ut det här nu och få så bra till så låga kostnader som möjligt. Det är ju nu han är som bäst. Det ska man heller inte glömma.
Men jag tror samtidigt att om man från Djurgårdsled hoppas på en spets som alla känner till, så tror jag inte man ska tro att man ska få den nu. Lyckas Bosse signa någonting jättespännande som alla känner till, liksom spela någon som, då blir det typ i mars, tror jag. Eller i varje fall en bra bit in i februari, då alla de andra stora fönstren har stängt, tror jag.
Ja, vi pratade lite om det förra vintern, men så blev inte året som man trodde. Men nu blir det ju ett EM 2021 istället. Och Rasmus Schüller är en av spelarna som pratat om att han vill gå upp en nivå inför EM. Det finns nog många spelare som behöver speltid inför VM eller EM.
Mm.
Som kan dyka upp på radarn sent i mars.
Verkligen.
Definitivt. Men ja, vi ser såklart fram emot Rasmus också. Om vi går ner lite i ålder och även på plan, vad tänker ni kring Isak igen?
Utan att ha sett honom egentligen någonting alls förutom något klipp och sådär, så känns det som en oslipad diamant på det sättet att han har fysiska egenskaperna i och med storlek och snabbhet. Och det kommer man ganska långt med, alltså, bara de två grejerna. Som mittback enligt funktionell passningsspel, men inte exceptionell då. Det som talar för att han, det kanske inte blir ett år med så mycket speltid initialt, det är väl att han, man ska komma ihåg att han spelade i Vasalund som liksom har dominerat division 1. Han har inte testat så mycket, utan det kan nog ändå vara ett år av inskolning. Man ska bara ha liksom fair förväntningar på honom. Men i grund och botten är det jag verkligen gillar. För det är de här grejerna Bosse är bra på. Jag blir mer exalterad när jag hör att Bosse har hittat en kille i division 1. Än att jag hör när Bosse har hittat någon meriterad spelare ute i Europa som ska behöva hitta en klubb ett halvår eller ett år. För de värvningarna är han mycket sämre på än han är på de här. Att hitta oslipade diamanter i närområdet, det är Bosses bästa gren egentligen. Eventuellt att sälja spelare då. Men jag gillar verkligen värvningen.
Nej, men det finns ju fler saker som är intressant med den här killen också. Dels har han spelat anfallare tidigare. Och det gör ju också att han förstår hur anfallare tänker. Han är ruggigt snabb, jag har förstått. Han är 1,91. Och han är vänsterfotad också. Det här är liksom... Bara de här tre komponenterna är ju otroligt bra. Sen ska man ju... Nu tycker vi att han är ung. Och det är han ju relativt sett. Men det är ju... Det är många som är 21 år och är bland de bästa på sina positioner i Allsvenskan. Så det är inte så att han är ett supertalang, kan man ju inte säga. Men samtidigt på mittbacken så kan man ju tendera att kunna vara lite äldre också. Och där tror jag fysiken spelar enormt roll. Jag tycker vi har varit lite korta rocken i Djurgården i år. Så att ha en riktig så här fyrtorn är ju bra där faktiskt. Och allt jag hört kring honom och vad som sägs om honom tyder ju på att det här kan vara någonting riktigt bra. Sen blir man så imponerad när han pratar. Liksom. Han är som motpolen till Martin Mutumba liksom, uttrycksmässigt. Liksom, och hur man, när han liksom vill stå representera där han kommer ifrån. Det är lite kul ändå. Han känns otroligt mogen.
Ja, men verkligen, och det är också väldigt intressant när ni säger om att han för 1,5 år sedan var anfallare, eller offensiv åtminstone. Det är också ett tecken på mognad att så här, någonstans inse att jag kommer nog kanske inte komma så mycket längre. Det kommer vara väldigt mycket svårare för mig att komma någon vart med fotbollen om jag ska fortsätta stånga så här offensivt. Så någonstans har han väl fått testa på backpositionen och märkt att här är jag ju jävligt bra. Och då får jag liksom kliva ner. För det kommer vara störst chans för mig att kunna utvecklas och slås in i på de stora scenerna inom fotbollen. Mm. Det är också en mognad och något som skiljer sig. Alltså, det är väl många som fortsätter i samma spår oavsett. Och försöker vad de tror är bästa detaljerna att slipa på. Men det kanske är något sånt här som behöver till.
Jag var ju fullständigt dum i huvudet som tonåring. Jag envidades ju bara med att vilja spela forward. Jag var ju kass på det. Jag gjorde kanske ett mål var, inte vet jag, per säsong. Under liksom, men när jag tvingades spela back några gånger. När folk var skadade eller inte med. Eller gjorde läxor eller någonting. Då kom jag ihåg att jag var hur jävla dominant som helst. För jag tyckte att det var så jävla lätt att förstå vad motståndarna skulle göra.
Du menar alltså att vi ska ta bort Djurgårdens Björn Hellberg och lägga till Djurgårdens egentliga Isak igen?
Nej, eller motsatsen till Isak igen.
Ja, okay.
Men nej, det är som du säger, det är ju en bra egenskap. Och det, jag undrar hur ofta det är så där med spelare ibland. Det är ju egentligen bara någon jäkla juniortränare eller någonting när de är typ 13 som har bestämt att men den här positionen blir det för dig. Sen så är de bara fast i de hjulspåren ett tag. Jag har ju nämnt det i podden förut. Men vem fan var det som bestämde att Kebba Sesai skulle spela mittback? Det är nog den sista positionen på hela planen jag skulle sätta honom på.
Mm, håller med. Vi testade honom som nia ett tag också. Kommer du det?
Ja, vi gjorde första matchen. Så envis seger 25 matcher till. Men ja, jag skulle hellre ha honom där än som mittback.
Håller med.
Så att ja, det jag tror att det är bra överlag att i tonåren så där omvärdera. Vilka egenskaper har jag? Vilken position ska jag egentligen spela på?
Mm.
Prova på mycket olika.
Jag tror också det. Jag tror det är något på det.
Ja. Isak ser man väldigt mycket fram emot också. Överlag så är man ju, jag kan inte minnas, alltså det var väl typ så här när Isaksson, Jonas Olsson, Källström, den vändan som man var. Men det var ju så här, det var en annan typ av glädje och så här nyfikenhet på Djurgården. Nu är det ju en helt annan, tycker jag. Och nu ska jag väl nämna också Leo som vi dök upp från ingenstans. Det känns ju ändå som att vi brukar ha koll på vad som ska presenteras, men här var
det var nästan skönt, alltså, för precis som du säger, alltså, normalt har ju någon hört någonting, men det här var ju faktiskt den bomb så tillvida att ingen visste vem det var ens. Alla var tvungna att börja googla liksom.
Ja, det hade inte ens ryktats om någonting att en norrman skulle vara klar eller någonting. Alltså,
ingenting
alls. Vi var rätt säkra på att det var någon eventuellt andra namn som det ryktades om när klockan kom upp så att säga. Men så var det intressant att Leo själv sa att han, jag vet inte vilken dag det var han blev klar, det var den 18 och han sa väl själv att han inte hörde om intresset förrän på typ tisdagen eller någonting. Mm. 15.
Helt sjukt.
Då har det gått ruskigt snabbt alltså.
Mm.
Ja, men med det sagt så betyder ju inte det att han kom upp på Djurgårdens radar den 15.
Måndag.
Nej.
Nej, nej. Så är det nog inte.
Nej, men...
Men där måste jag säga, där har jag fått otroligt från bra håll liksom, att det där är ju väl scoutat. Och jag fick höra att PSV hade scoutat honom också. Och när det var klart för Djurgården så hade de stämt av med honom liksom, den här PSV-scout sa, ja, ska man plocka någon från Norge, sa de till mig, så ska man plocka den här killen.
Shit, vilka förväntningar vi bygger upp.
Jag vet, men jag vet att det kommer inte att stämma. Men så här, det är ändå lite kul. Man vill ju gärna ha lite vill man ha, som att någon annan som tycker det är bra också. Man vill inte vara den enda som springer på den här killen på något sätt.
Ja, men det är lite så när vi plockade Omar Colley från Finland, och så har man sen att Rosenborg kontaktade honom senare, men då var han redan klar för Djurgården.
Ja.
Det gillar man ju att höra då.
Ja, men liksom när Vittry kom, han sa nej till Rosenborg liksom, för han ville inte... Han ville liksom lämna Trondheim eller var han kommer ifrån liksom, och komma till Stockholm hellre.
Det är väl lite samma sak som för Rosenborg nu, alltså för de supporterna att höra att Djurgården själva tycker att Jonis borde vara på en annan scen och i ett annat lag. De lär väl tänka samma sak om honom liksom.
Mm.
Ja, man kollar väl våra forum och Twitter och säger liksom att Djurgården verkar lacka, att han inte drar till en större liga. Det är ju jättebra liksom. Precis som vi var med spelare från den nivån.
Ja, men får ni känslan av... jag träffade ju Bosse för ett avsnitt, och då var det lite så snack om att det finns risk för att Vittry drar. Gör han inte det nu i vinter, definitivt i sommaren. Är det här ett tecken på att det kanske har börjat bli ännu mer konkreta bud på Vittry, eller att det är på gång i alla fall?
Jag tror definitivt att Leo är vår högerback om Vittry drar i alla fall. Jag tror inte att han är hitvärvad som en backup, som en del verkar tro, att det blir en till högerback om Vittry drar. Det är jag rätt övertygad om. Jag har hört vissa säga att liksom norska superettan skulle vara sämre än våran superetta. Det vet inte jag om det stämmer, men skulle vi ha varit en 19-årig ytterback från superettan som har varit ordinarie hela året, vi hade inte sett det som en renodlad backup då, utan vi hade ju sett det som liksom ett framtidsnamn som ska rätt in i elvan liksom.
Vi får inte glömma bort att han har debuterat i norska U21-landslaget också.
Ja, jag har bara en sån sak. Alltså alla liksom nordiska U21-landslagsmän som kan vara intressanta för oss bör man ju undersöka. Liksom.
Verkligen.
Det är ju verkligen en hylla man gärna plockar ifrån. Och alltså meritmässigt så tyder väl på att han är en ersättare för Vittry.
Mm.
Och, så är det en bonus om Vittry är kvar ett halvår till.
Så. Ja, han är max kvar ett halvår till, tror jag. Jag tror att nu fick han ju, antingen han fått barn eller ska precis få barn, så det är kanske det som stökar till att han inte väljer att gå nu i det här mitt i en säsong och komma in till ett nytt land och sådär. Men han är inte kvar i sommar.
Nej.
Det kan jag inte tänka mig.
Nej. Vad för nivå, prisnivå och vilken liksom liga ser man honom gå till?
Vittry?
Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag ska säga så här.
Det hänger ju såklart på vilken klubb det är och sånt där.
Spontant ser jag liksom Holland, inte Hollands fotboll. Ja, honom.
Groningens nya högerback eller?
Gärna lite, ja, nu vet jag inte hur bra Groningen är i år då, men lite bättre. Så jag skulle vilja, som, om man tittar man på Holland eller Nederländerna då, så är det, då är ju PSV, Feyenoord, Ajax. Eller hur? Ja. Och så finns det ju de andra som sticker upp ibland, AZ, de här, de sticker upp ibland och Twente var uppe något år, men liksom, man vill ju att han ska gå till en klassisk klubb, vill man inte det? De här Groningen och Heerenveen, liksom, det är...
Ja, det är ändå över halvan lag, så här ju.
Men... Jo, men det är inte så där kul, tyckte jag. Det är roligare när han går till, ja, en klassisk klubb.
Han känns ju också som någon som skulle kunna gå till Basel eller någonting.
Mm. Mm.
Och göra jävligt bra där och sen... lyfta ett steg till så småningom. Han känns klok i sina val överlag.
Han
kommer liksom inte förhastat dra till den som öppnar plånboken mest. Det är inte den bilden man har av honom i alla fall.
Nej.
Han kom till Djurgården, men han kanske är klar nu.
Ja, jag vet inte. Nej, men det är väl de fyra namnen som är klara. Sen ska vi säga att Mitku har ju fått har signat ett tvåårskontrakt, men Bosse räknade ju inte med honom som de 5-7 nya namn som ska in i Djurgården. Och med de här fyra då så avslöjar Bosse även på uppesittarkvällen att en oslipad diamant som nummer 9 kommer att ansluta till laget förhoppningsvis i mitten på januari nu.
Mm.
Det rör sig om ett lån med köpoption och han har, vad jag fattar som, det har skrivits avtal. Nu väntar man på arbetstillstånd enbart. Det är ingen som har lyckats snappa upp det här, vem det är.
Nej. Däremot jag har pratat med en som vet vem det är. Han sa att det är ett fysmonster.
Jag har också hört att Bosse sa ju det här, den här klickar i allt i checklistan, det här kan bli jävligt bra. Alltså han sa att det här kan bli riktigt jävla bra. Och, men han sa också, här gäller det att ha tålamod. Alltså det, låt den här få blomma ut.
Ja, man får fram till april på sig.
Prestera eller dra, det är så vi jobbar.
Eller hur? Nej, jag har bara hört att det är ett fysmonster, att det ser ut som att man liksom har liksom målat tröjan på hans överkropp ungefär. Så bit igen.
Är han 18 eller 23? Vet vi det?
Nej, jag vet inte ens det.
Okay.
Jag vill säga 19.
Vill du säga det bara för att du vill säga det? Baserar det på någonting?
Nej, det är första siffran som dyker upp.
Ska vi ha DIF-podden lotteri, att man får skicka in en gissning på centimeter, kilo och liksom den som prickar
ut magrutan
vinner liksom vinner hans första uttända matchtröja liksom.
Uttända matchtröja, det är skönt.
Men är det kul så här, varken Disco eller någon annan har ju lyckats träva framåt.
Så är man en etablerad journalist som Disco kan liksom börja lista ut vilken agent det kanske har handlat om som har varit inblandad och sådär, då borde man ju kunna nysta fram det här.
Fast är det Afrika så är det kanske inte självklart med agenter på samma sätt.
Nej, men det finns fan många mellanhänder som känner till saker nu för tiden.
Också väldigt intressant att han har följt Djurgården ganska intensivt i 8-9 månader. Man kan ju ändå anta att det kanske har varit på gång tidigare. Och vad är det som har satt i käppar i hjulet då? Troligtvis det här året då. Mm. Men också så här, varför är det lån med option? Finns ju säkert sina anledningar till det.
Men kan det också vara så att jag antar att vi alla gissat i Afrika utan att veta.
Ja.
Eller? Ja, det var utanför Europa liksom. Det kan ju vara någonstans också.
Det är väl om någon afrikan även innan Bosse sa det här.
Mm-hmm. Okej. Okay. Men kan det också göra med att det kan det vara en afrikan från ett mindre land? Liksom som inte lika, den ligan är inte lika självklar som typ Nigeria eller Sydafrika eller någon av de där liksom, typ som, ja men typ som när Olunga kom från Kenya liksom, vad håller Kenya för nivå liksom? Du vet
Ny Olunga.
Va?
Ny Olunga i så fall.
Jo, men jag ser inte till Kenya, men som det kan vara, vad vet jag,
Togo eller Dubaiorsland.
Nej, men vad som helst, när våra afrikaner kom från Kongo allihopa liksom. Det är kanske ett nytt land som inte är så känt,
land som vi inte känner till.
Nej men alltså inte så starkt fotbollsland, det vill jag säga.
Ja.
Så det kan ju också vara någonting.
Starkt ändå om Bosse, Matte Jansson och Hugo har varit iväg på så här scoutingresa, så på något sätt så hittar de ett nytt land. Och där hittar de en spelare som liksom är, ja, det är världens bästa spelare. Ja. Vilken jävla saga.
De bara säger Bossa, liksom hittat en ny kontinent precis utanför Afrika.
det är någon från Madagaskar liksom. Ja. Nej, jag vet inte. Nej, men det var väl som, ja. Nej, det kanske, ja, jag vet inte.
Lite här, det är svårt att säga. Men om vi säger så här, om det här är den enda nian som kommer in, är vi nöjda?
Jag tror inte det.
Nej, okej. Okay. Tror vi det? Och är vi nöjda i så fall? Eller hur hänger det på ifall vi kanske tappar eller släpper eller blir av med? Vilket uttryck man än vill använda till Koi och Kalle. Var... Ja, eller hur ser vi på den?
Ja, jag tror att det här är ett framtidsnamn som såklart liksom, den här optionen kommer gå över till ett köp. Det är inte ens säkert att den här personen kommer få lira jättemycket i år. Men det kommer vara ett alternativ som kommer få sina chanser. Med det sagt så tror jag att Kalle eller Kujo kommer att lämna. Och att någonting annat plockas in där.
Så alltså, Tino kom ju in på lån. Och sen hade vi en option och köpte loss honom till vintern. Där. Och det vart ju jättebra. Men det dröjde ju 4 år. Är det en sån spelare? Eller är det liksom en Olunga som ska till Europa göra en säsong och sen dra till något större som är liksom 21-22 år? Det vet vi ju inte. Så därför är det väldigt svårt att utvärdera är den här spelaren.
Fast det är någon fysmånsel, så tänker jag liksom ändå liksom att det borde vara någon närmare. Liksom, någon sån här...
Jag ser bara Hulken framför mig. Typ. Men det är...
Nej, men jag tänker kanske så här, en bit i speedkula liksom, för det
Fenway, eller vad heter han som spelar i AFC Wimbledon? Googla
jag
honom.
Vet inte. Okej. Okay. Nej, men jag tänker mer så här Traoré liksom, så här bitig, snabb och så här. Det var det man som Olunga var väl, nej, han var inte långsam heller. Han var ju stor i och för sig. Ja.
Jag tror att det är mer ett Tino case det här alltså. Jag tror att han har, alltså om det nu är det här fysmonstret då, så tror jag att det behöver slipas lite, alltså använda på rätt sätt. Lite som vi har sagt med Chile, att vad fan, du ingen som tar dig i löpningar. Se till att hamna i löpdueller hela tiden. Att det är sånt man ser på den här personen. Men jag tror att någon liknande, men mer etablerad, kommer komma in. Man vill liksom ha ett alternativ till Kalle Kujo och sen en påläggskalv på det. Det var alltså helt och taget känslorna som jag fick när jag satt med Bosse, och det är liksom inget som har sagts efter inspelningen eller någonting. Det är bara den känslan jag fick. Men
tänk om det här med fysmåsten inte stämmer nu.
Ja, exakt. Kommer en ny liksom Curtis Edwards där liksom.
Ja, det, de sa, hans källa sa typ så att det är inget fysmåste direkt. Exakt. Det är som när
sen,
ni som kollade på Bert på 90-talet, och det gick ett rykte om att Erik skulle vara stor Erik, så blev han lille Erik när han väl dök upp, att alla hade liksom missuppfattat det här ryktet om vad det var för kille. Så om det är en till Chile, då blir man lite besviken nu.
Ja, jag tror inte.
Men på tal om Chile och då hoppet till Berka, har det snackats lite om ett intresse från Göteborgs sida. Vad tänker ni kring Berka? Är det någonting att bygga vidare på?
Nej, det tycker jag väl inte. Eller så här, är han kvar? Har vi en kapabel fotbollsspelare som har liksom spetskompetens ett år till, och det är ju nice liksom. Men jag tror att han sitter på ganska bra lön. Han hade gjort det jäkligt bra i Norrköping, såldes till Las Porsnan, sen köpte vi tillbaka honom till Sverige och i sin prime liksom. Jag tror nog att han kom till Djurgården och fick ganska goda, ganska bra lön helt enkelt. Så jag skulle gissa att man inte har något emot att bli av med sista året på hans kontrakt. Han har ett år kvar ska jag säga, så att antingen så skeppar man honom nu och får väl en symbolisk summa, eller så lämnar han om ett år som bossman och har väl tickat ganska bra lön då året ut. Med det på pappret så lutar jag väl absolut åt att släppa honom om vi får möjlighet. Och sen så är man väl lite så i silly tider att jag tror att vi kommer ta in en ytter som det ser ut nu. Vi har tappat eller släppt Ring. Vi har kvar Berka, Harris, Chili. Att skulle vi släppa Berka också, då kan vi få in två yttrar. Och det känns ju liksom lite mer spännande. Så därför hoppas jag väl också av den anledningen att Berka lämnar.
Jag tycker den dagen, alltså om vi nu kommer fram till den nivån då vi egentligen helst blir av med Berka. Jag köper det du säger, Robin, men då måste man ändå säga att vi har kommit en bra bit på liksom trappan ändå liksom med spelare, då man helst vill bli av med honom ändå. För jag tycker han har gjort en helt okej säsong ändå.
Och sånt där, det... Mm.
Nej, men det är väl lite grann där också. Jag tycker han var art mycket bättre i år än han var förra året. Om det beror på att resten av laget är sämre eller inte, det är lite oklart då, men...
Jo, men jag tycker också så här att jag sa ju det både inför och matchpodden under året att jag tyckte att det hände lite när Berka var på plan och att det är svårt att sätta fingret på exakt vad, men det kändes ändå som att Djurgården fick ett annat ett till alternativ och det var lite rörligare. Men det betyder ju inte att när vi summerar säsongen att det ledde till jättemycket som väger upp till att sitta med ett år till med bra lön. Finns det intresse och vi anser att vi tror att vi kan ersätta det med något annat spännande, då tycker jag också att tack för den här tiden, Berka, och lycka till.
Mm. Ja, men han är inte vår största, liksom, om man ska bli av med en post, då ska man bli av med Kujo.
Ja, visst. Men yttersituationen är ju alldeles respekt åt Harris, men han är 35 bast. Han tar upp en av platserna. Sen Chili och Berka som båda är lite samma typ och har... Jag är inget emot att två av fyra yttrar som har den spelstilen, men det är ett problem att två av fyra yttrar har den skadebenägenheten.
Mm.
Där är också ytterligare en anledning att man... Då väljer man att släppa Berka före Chili.
Såklart.
Så att... Sen, om man bara skulle lägga upp det så här. Om du får ha fyra yttrar, Niklas Berka är en av dem. Det tar man ju. Men inte får vi välja ha Chili, Harris och ta in två yttrar till, eller ha Chili, Harris, Berka och ta in en ytter till, då väljer jag nog det förstnämnda.
Ja, men det är no-brainer.
Mm. Jag kan få lite deg från honom.
En annan som vi kan fundera lite kring, det är ju hur Erik Berg kommer att göra. Kommer han att köra ett år till eller säger kroppen ifrån nu?
Alltså, det här kan man väl väva ihop med att det ryktas om en till mittback som ska vara snudd på klar.
Du tänker på Axel...
Nej, Hjalmar Ekdal.
Hjalmar Ekdal.
Ja, Hjalmar Ekdal såklart. Ja.
Som är liksom 21 år gammal, lika gammal som Isak Hien, men har varit ordinarie allsvenskan istället för Division 1. Det här är en väldigt meriterad mittback för sin ålder och förmodligen någon som snudd på går rätt in i startelvan i så fall. Och i så fall har vi ju fem stycken mittbackar, vilket är ganska mycket. Om vi inte liksom planerar att gå över till en fembackslinje permanent, men det tror jag inte. Så att den här värvningen i så fall, om den går igenom, det är mycket talar ju för det, tyder väl på att det kanske inte blir så att Erik Berg spelar en säsong till.
Jag tror i alla fall inte att de förväntar sig att han ska spela.
Ja, och det är alltså, det är så svår situation med Berg, tycker jag, för man kan ju inte sitta och säga att man hoppas att han liksom slutar, men det är fan liksom ett problem att ha en liksom nummer ett på det mittback som liksom är ett kanske varje match. Det är inte som att ha, när vi hade Mattias Jonsson till exempel, som spelade varannan match i 2 år och bara var liksom en bonus på så vis längst fram. Men du vill ju bygga en trygghet i försvaret. Mm. Ett mittbackspar som spelar ihop 28 matcher. Och det är svårt med Erik Berg då. Och han har ju faktiskt inte, nu gjorde han en säsong där han spelade mer än han gjort de 4 innan dess. Men jag tycker inte att direkt var så att han var bäst på plan när han väl var med. Heller. Så då vet jag fan hur mycket det är.
Nej, men det blir ett problem också när man är borta mycket från skada. Och så vill man jättemycket som man kanske, när man är lite feltajmad och allting. Så det syns att det finns så mycket. Alltså Erik Berg, där han är hel och kan träna normalt, då är han kanske bäst i allsvenskan. Men
ja, framförallt har vi sett det tidigare, så vi vet ju om att det finns.
Ja, men det funkar liksom inte på den här nivån längre om du inte kan träna och kontinuerligt liksom, och är borta och så får du kasta in och så blir du skadad. Det blir ju inte riktigt bra. Jag tycker inte han har gjort någon riktigt bra säsong heller i år. Och det beror på, inte på hans kapacitet utan på hans skadebenägenhet helt enkelt och förmåga att kunna träna. Det är bara, that's life.
Mm. Ja, det är inte bra för hans utveckling att...
Nej, men så är det inte bra för kontinuiteten heller liksom i startelvan. Liksom att, alltså, hur många mittbackspar har vi haft i år? Det är klart att som fas att det blir svårt då.
Mm. Speciellt när man inte haft en perfekt målvaktssituation bakom heller.
Nej.
Då vill man ju liksom ha åtminstone tryggheten framför.
Ja, men den enda positionen som... Två positioner har varit klockrena, tycker jag. Det är Jul har varit kanonbra och Vittry. Men alla de andra har ju vacklat i olika...
Mm.
Det...
Ja, där håller jag med dig, Tony, men
för att svara på frågan, så tror jag att Erik kommer att lägga skorna på hyllan.
Det skulle inte förvåna i alla fall, och om det skulle bli så är det ingen katastrof om vi har tagit in, om vi har Jakob Unne Larsson, Hjalmar Ekdal, Isak Hien och Jesper Nyholm. Det är 4, eller det är svårt att säga, det är 4 bra alternativ innan man har sett Isak Hien på allsens nivå, men Hjalmar Ekdal gjorde en bra säsong i Sirius och är i ung ålder. Jakob Unne Larsson är väldigt stabil, vi vet vad vi får. Jesper Nyholm är väldigt bra när han är skadefri, och jag tror att han har mycket större chanser att ha en skadefri säsong nu.
Ja, men, när han kastar, ja, men lite... med den uppsättningen som du nämner nu, så går vi ju in i en säsong med bättre beläggning på mittbacken än vad vi hade i år.
Jo, ja. I år hade vi ju liksom 3, varav 2 var halvskadade.
Mm. Mm.
Räkna igång.
Och Hjalmar kan vi ju räkna in. Visserligen ska ju bläcket torka på pappret och så. Ja. Men vi har ju även en Axel Wallenborg som en BP-talang återigen.
Mm.
Som sägs vara väldigt nära Djurgården. Och klar, vad har vi på honom?
I alla fall då. Eller, i alla fall att vi är överens med BP.
Vad har vi på honom som spelare?
19 år gammal, fyllde häromdagen, har spelat ordinarie i BP här senaste säsongen, vänsterback. Jag såg att Kim Bergstrand, lite oväntat, han kommenterade ju spelarna som var aktuella för övergångar till Djurgårdsfamiljen när de intervjuade honom, och då sa han att Axel Wallenborg var en vänsterback med en offensiv uppsida. De rapporterna jag har fått från division 1-kännare är väl att det är en mittback som är bra i försvarsspelet en mot en och så vidare, men har inte riktigt det offensiva i sig för att gå upp någon nivå just nu. Dominerar inte sin kant i division 1. I så fall så, ja, om vi har Tjeck Wallenborg som vänsterbacksalternativ kommande säsong, då är väl det okej, okay, så att säga. Men det är väl en del som talar för att det kanske ändå är svaga länken i backlinjen.
Mm.
Men det är alltid intressant att ta en tonåring från BP, för att du vet att du får en kille som är bra fostrad, bra skolad. Det kan ju hända otroligt mycket på några år med en tonåring liksom. Så att det är inte så att han skulle han vackla offensivt första året, det är inte så att det är kört för honom långsiktigt för det, utan mycket kan hända, fortfarande ung. Men de rapporterna jag har fått är att han, det var en del som var förvånade när de hörde att Djurgården ville plocka honom till Allsvenskan, så att säga.
Men, alltså, det är lite synd, man hade velat att det var Leon Kornic som var vänster ut i backen egentligen.
Mm.
Men vad jag har hört från de på insidan, det är att Leo kan spela vänster också om det krävs.
Man gillar inte en felfotad.
Jag vet.
Det är bara Petter Gustafsson som klarar av det, och Filip Lam.
Och Filip Lam, bra kombo där.
Ja,
nej, men det är som, alltså, en vänsterytterback som inte har liksom, är som fortfarande så spelar division 1 och ganska ung fortfarande, och en Tjeck som har vacklat betänkligt det här säsongen. Det känns inte som en bra kombination av de två.
Så här, jag tror inte att det är något problem att spela med Tjeck om resten av backlinjen fungerar. Mm. Det var 2019. Jag tror inte att Tjeck liksom individuellt var så jävla bra, men resten fungerade.
Mm. Men det var ju ganska tydligt också, tycker jag, alltså, om man jämför mellan 19 och 20, att vilka som var bra när de andra var bra och vilka som inte klarade av att lyfta när de andra inte var bra.
Mm.
Så, nej, vi får hoppas. Det är kanske asbra. Det är ju så här, med alla alltså, jag har ju knappt sett BP, ska jag säga. Så jag vet inte ens, jag kan inte ens göra en bedömning.
Nej, så är det ju. Men de här unga spelarna vi tar, man får ändå rätta liksom lite förväntningarna på dem, att är det ett första år där det är knackigt, så får man ta det. Alltså det, man får inte ha både på Isak Hien och Wallenborg, spelare som kommer från division 1 och är 19 eller 20 år, man får inte förvänta sig att de ska liksom säsong 1 glida in och hantera Allsvenskan som att hur enkelt som helst. Händer det som det hände med Felix Beijmo till exempel, så är det svinbra. Men man får inte ha den förväntningen.
Men Hjalmar Ekdal har man ju förväntningar på.
Ja, ja. Det är ju en mittback som är lika gammal som Isak Hien, men mycket mer meriterad. Vi är ju mer spända på Isak Hien, eftersom han ja, alltså han känns bara mer spännande liksom. Det så är det ju, men, ja.
Men det är återigen, det är för att vi inte vet någonting om honom. Det är ju ingen som har kollat Vasalund utav oss, men Hjalmar har man ju sett. Och det är samma som Elias Andersson. Det är ju inte spännande för att vi vet att han är, ja men det är
men
bra.
Men meritmässigt så känns det ju som att Hjalmar Ekdal skulle vara mycket, mycket närmare en startelva än Isak Hien. Jag tror inte att Hjalmar Ekdal, han verkar ju ha möjligheten att stanna i Sirius, men vill gå till Djurgården. Vi ska säga att han tillhör ju Bayern och har kontrakt i sommaren, så att Bayern sitter ju en sits där han, Bilbon har förklarat att han inte vill ha Hjalmar Ekdal, och Jesper Jansson gör väl sitt bästa för att få, ja, några pengar för honom liksom. Men han verkar ha haft möjligheten att gå till Sirius eller Djurgården, har deklarerat att han vill gå till Djurgården. Det gör han ju inte om han är helt ordinarie i Sirius som 21 år gammal och kan fortsätta vara det. Om Bosse ringer och säger att vi behöver en femte gubbe eller en fjärde gubbe, då väljer han ju inte Djurgården.
Fast det säger man väl aldrig, jag behöver en femte gubbe heller. Man får kriga på egna meriter hela tiden.
Ja, men jag tror inte att han... Han är nog närmare en startelva direkt än vad folk tror. Man verkar se honom som någon extra breddvärvning som försäkring ifall Erik Berg inte kan spela typ. Men en 21-åring som ordinarie allsvenskan går inte till Djurgården för att vara det, tror jag.
Nej. Alltså, den som sitter i den jobbigaste sitsen här, det är Jesper Jansson. Alltså, hur han än gör i den här situationen med förhandling med Bosse, så är han en förlorare. Han kan liksom inte vinna den. Om han spelar för högt spel och så säger så här, nej men vi vill ha, vi hittar på 2 miljoner på C, no way. Då tar vi honom i sommar som bossman. Ja, då kommer de inte spela honom och så får de inga pengar för honom.
Och ett dåligt rykte.
Och ett dåligt rykte, ja. Och får Djurgården köpa honom billigt och han levererar i Djurgården, då kommer alla Bayern säga, vad gör du för någonting, din sopa? Så, så vad han gör så blir det fel.
Ja, vi var väl lite i den situationen med Nikolic en gång i tiden. Ja. Och försökte ta honom, eller tog honom av oss. Så att man får göra det bästa av situationen. Liksom.
Mm. Man sitter... Men där fick vi miljoner för mig i alla fall.
Ja, vi fick väl betalt baserat på hur mycket han spelade kommande år och sådär. Det var ju
så. Ja. Men nu spelar jag Akropolis, va? Gör du inte det?
Jag tror det.
En annan som vi kan med största sannolikhet skriva av när säsongen har dragit igång 2021, det är väl PK, va? Och här ryktas det om en målvakt från, är det tredje keepern i Zenit Sankt Petersburg? Nu kan jag inte namnet på honom.
Han heter Alexander Vasjutin.
Bra uttal där. Oj, tror jag.
Fruktansvärt bra uttal. Ja, vad har vi på honom då? Det är en 24-åring som ser ut att kunna ha ihjäl vilken anfallare som helst med bara blicken.
Det är en målvakt som är född 95, 25 bast, fostrad i Zenit Sankt Petersburg. Var vid 21 års ålder utlånad 2 säsonger till FC Lahti i Finland. Gjort ett mål där till och med. Och sen såldes han ju då till Sarpsborg. Eller såldes i alla fall. Han skrev ett permanent avtal med Sarpsborg i Norge. Men efter en säsong där så köpte Zenit tillbaka honom. Vilket säger en del om vilken säsong han gjorde i Sarpsborg kanske. Och han gick ju då tillbaka till Zenit sommaren 2019. Så det har gått 1,5 år sedan dess, så han har bara spelat 2 A-lagsmatcher. Så att han är väl 2 eller 3. Och jag vet inte, när vi hörde det riktigt första gången så snackades det om lån. Jag vet inte om det stämmer eller inte, men ja. Det känns väl som ett intressant alternativ så. Och målvaktssidan överlag är ju intressant. Eller, den kommer inte se ut som den gör när vi går in i säsongen. Där kan mycket hända.
Ja, vi har väl hört alla tre att det jobbas, förutom honom så jobbas det på 2 namn till, vilket vi inte har, eller vilka vi inte har luskat fram vilka det är. Så ja, det är klart att någonting kommer att hända på den fronten.
Men, Tony, du har väl hört att man har avfärdat några alternativ?
Ja, jag hörde att 2 andra ryska målvakter var på tapeten. Men man ansåg att de var för gamla i förhållande till sina senaste meriter egentligen. När de var första målvakter, då kändes det som att även om de hade varit bra en gång i tiden, så var det för länge sedan de verkligen var bra. Liksom så var första keeper, då var det, kändes det som att, jag vet inte om dem, vi kanske pratar 33-35 år liksom, och de har inte varit första keeper på flera år. Då kanske man inte de man vill ha.
Mm. Kravbilden är i alla fall tydlig. Det ska vara någon ryss, sen jobbar man
exakt.
Sen jobbar man vidare så att säga, efter det. Nej, men det är väl en sån här tid. Alla som jobbar inom skandinavisk fotboll med spelartransfers vet ju att Djurgården behöver en målvakt. Så jag kan väl tänka mig att Djurgården får oerhört mycket erbjudanden från agenter och dylikt om spelare som behöver ett jobb.
Det här är också en position som vi varit erkänt värdelösa på hela 2000-talet, har vi bortsett från typ Rami Shaban och Isaksson ungefär. Ja. Höje någon match liksom, men annars är det ju...
Det var taskigt, det var 5 säsonger. Men
ja,
men liksom... men det var väl en Höje var ju den enda, liksom, det var typ den enda bra målvaktsvärmningen vi har gjort.
Fast Höjes bästa match i samband med Djurgården, det är ju premiären i Elfsborg. Vilken jävla fantom han var då.
Vi tagit honom, när Elfsborg tog honom istället för att ta Kasper Jensen, då hade ju vi nog fått honom till ungefär hälften av det vi signade honom för till sommaren, om man säger så.
Mm.
För den fick vi slanta för, så att säga. Men ja, målvaktssidan har ju varit erkänt dåliga på. Och det är väl någonting som kanske inte är Bosses paradgren då, helt enkelt.
Nej, jag vet att vissa snackar om att det är svårt att scouta målvakt. Jag förstår inte varför det ska vara så. Alla får ju inte stå, liksom. Om du är andra keeper får du kanske inte så. Grejen, den här, vad heter han? Vesuchin, eller vad säger man? Zenit-spelaren.
Alexander Vasjutin.
Men för han spelade faktiskt med Sarpsborg när det gick som bäst för dem, när de var ute i Europa League-gruppspelet också.
Elton var där då kanske.
Han var där, jag vet inte om det var samtidigt. Jag tror han är innan faktiskt.
Men liksom, ja, var där också.
Han var ändå där när de var som bäst, Sarpsborg ändå. Det är ju någon form av merit liksom ändå som man får ta med sig.
Ja.
Visst är vi överlag överens om att Hjalmar landar vi och Axel Wallenborg landar vi. Men sen så kanske det dröjer, som du säger Tony, framåt februari-mars innan de sista pusselbitarna landar. För också någonstans så blir det väl att de här nya spelarna ska väl också få bekänna färg i någon form av försäsongsträning och även Kim och Tolle ska väl få någon typ av magkänsla baserat på det de ser. Så måste man ha lite tid att kanske parera där man verkligen kanske tänker att vad fan, de här två, det är påläggsmaterial. Vi behöver kanske få in någonting mer skarpt i vissa delar.
Jag tror det beror lite grann på. Liksom, att, alltså, om vi tar en spelare som vi gärna vill ha, som vi inte kommer få troligtvis, det är Stefano Vecchia. Enda chansen vi kan få Stefano Vecchia eventuellt, det är när alla andra fönster har stängt och han fick ingenting. Då finns det en liten öppning. Så det är en sak som så här, men liksom, om vi vill ta en spelare kanske som vi säger, Nils Fröling, om vi Kalmar vill släppa honom till ett vettigt pris, han kanske man kan ta i januari för man kommer överens. Men liksom, det är, och likadant som Max Svensson i Helsingborg, om det är en intressant spelare för Djurgården. De finns, men det finns de här riktiga spetsspelarna verkligen som top notch. De tror jag vi får vänta länge på.
Det är inte första alternativ och det får man acceptera.
Exakt. Så vi står där, vi står som den här killen som står i baren 5-3 på krogen och hoppas att det är någon kvar liksom.
Ja.
Men så är det liksom, man måste gilla sitt läge liksom.
Men en målvakt kommer ju ske i alla fall. Det finns ju inte en chans att vi går in i säsongen med samma, så där kommer vi ha en ut, en in, och det kommer vi peka ut, så att säga. Jag har hört att han inte vill tillbaka till Norge, så att då
nej, okej.
Åt det här med Heerenveen, att det skulle vara så. Jag hoppas man blir klar så snabbt som möjligt och han betalade vi dyrt för. Vi betalade över 4 miljoner när han kom.
Oj, var det så mycket?
Det är en enorm summa liksom för en. Ja. Men då var han ju 22 bast, har varit ordinarie i norska ligan sedan han var 18. Det är ju på pappret superbra liksom. Men det snackas väl om att Heerenveen nu vill jag betala runt 2 för honom.
Och det ta det och spring.
Ja. Ja, alltså där. Men någonting måste ske i front också. Det är där om vi har något krut att bränna, så är det där vi ska lägga det alltså. Om vi har liksom du har rätt för det, i och med att vi inte har spenderat mer pengar än vi har fått in på vad vi hittills har tagit in, och det finns lite, om det finns pengar över, så att säga, att satsa någonting, så är det ju där fram vi behöver. Vi behöver en ytter som.
Och vad jag har hört, så det Djurgården brände på, eller brände, fick in för Karlström och Jonis, är man inte i närheten av att ha bränt hittills. Och man siktar på att kunna ta i lite för det offensiva och fortfarande ha ett par slantar över från de värvningarna. Mm. Eller försäljningarna. Så nej, jag tror det kommer hända någonting där. Vi kommer väl ha all anledning i världen att följa upp detta. Jag ska bara avsluta med ett par grejer. Såg att några hade lite funderingar kring varför jag inte frågade om Mushekwi till Djurgården. Och liksom, när jag träffade Bosse. Ja, det är ju den enkla anledningen att han tjänar så jävla mycket pengar. Att han... Det har han sagt 100 gånger nu, att han kommer inte bryta, han kommer lira kontraktet ut, för han nettar ju liksom tiotals miljoner per år. Och han har väl verkligen insett att det är en skänk från ovan att han tjänar så här mycket pengar. Och det kommer han maximera, och vill Djurgården ha honom efter det här året så kommer det vara möjligt att lösa. Det har Bosse själv sagt. Och sen frågor kring Albin Ekdal, varför man inte frågar Bosse om det. Och här måste man väl någonstans vara realistisk. Albin är ju för fan bärande i Sampdoria. Att han skulle vända hem nu, det ser jag som, alltså...
Ja, det är en promille. Det är en slott liksom.
Jag tror det är så, de ville förlänga med honom ett år till.
Ja. Jag menar, får han, nu har han ju också börjat, nu har han ju börjat måla dessutom också. Nej, men han är ju verkligen bärande i Sampdoria. Vad fan ska han hem till allsvenskan nu?
Nej. Han har ju det tar kvar alltså. Han breakade rätt sent också. Han stod ju stampade rätt länge, och det är först nu han liksom...
Fast han har varit ute över 10 år, va? Som proffs.
Ja, typ nu egentligen han har fått den här stora rollen i ett ganska bra lag. Alltså... Mm. Han var inne och slösade bort år i Hamburg och där som många andra
gjorde. Så
det,
men men så, om ni skulle få en realistisk offensiv värvning, vem skulle ni ta då? Alltså någorlunda realistiskt alltså.
Ja, jag har hört att det tisslas och tasslas om Fröling till exempel. Att både vi och Häcken är där och hugger. Det är väl ändå en realistisk som jag tror... skulle passa in i Djurgården. Och är spännande, bra ålder. Har väl, alltså, han har ju lirat ett tag. Det är väl inget superfacit han sitter inne på. Men jag tror ändå att den typen av spelare skulle vara väldigt intressant i Djurgården.
Ja, man ska komma ihåg att för ett år sedan då snackades det om, ska han gå någonstans, då är det bara Malmö som har råd. Så han har haft ett skadedrabbat år nu när säsongen var liksom ihopklämd och sådär. Han inte spelat så mycket. Hur mycket sänker det hans värde? Det vet jag inte. Men
ganska mycket.
Ja, men det snackades liksom om 15-20 miljoner för ett år sedan.
Ja, max 5 nu säger jag.
Så man kommer ihåg att han har ju haft en del att vinna på att han har varit liksom fysiskt utvecklad väldigt tidigt. Han såg ut som att han var 25-26 när han var 18. Så det har han tjänat en del på. Då måste det finnas någonting annat som man ser utöver det om man ska liksom gå in och satsa pengar på honom. Och sen i vilken roll ska han användas? Vi vill ju ha lite andra yttertyper än vad vi har haft. Och där skulle han väl kanske kunna passa in, även om jag ser honom mer som en central spelare. Jag personligen tycker han passar bättre centralt än han attackerar från kant. Men liksom 20-åriga spelare, ska vi lägga krutet någonstans, så lägg det hellre på den här talangen som kostar lite mer än liksom att som Norrköping i fjol ta liksom Haksabanovic som är liksom toketablerad och den värvningen, utan hellre att använda våra liksom ekonomiska muskler till att pynta upp lite för den här talangen som alla vill ha, men att vi är bästa budet så att han bara kommer till oss. Det ser jag hellre att vi har. Det kan ju vara lite så i fallet Fröling. Vi har inte pratat något om Fallenius som nu sägs vara klar för Brönby till exempel. Där är en sån där situation där liksom alla Stockholmsklubbar vill ha honom. Där hade det varit ett läge kanske att liksom gå in och ja, lägga miljonen mer än vad de andra gör. För att se till att
ja, och det beror ju också på, alltså, vad snackar vi om? Är det, har Brøndby fått honom för alltså, 15 miljoner?
Ja, just det. Blir det Brøndby så blir det Brøndby och det, då är det av andra anledningar. Liksom. Men om det stod liksom, mellan Stockholmsklubbarna till exempel, då tror jag att vi är bäst läge ekonomiskt att liksom, helt enkelt ge det bästa budet så det inte är någon snack. Att egentligen, det är på de spelarna jag gärna utnyttjar våra ekonomiska muster att plocka de här talangerna istället för att det blir en dragkamp, att man ja, accelererar där liksom. Det kan ju vara,
ja, men Fröling känns väl som ett bra namn och jag tänker också det här passar ju, det här är jättebra med att Djurgården har ett bra track record på att kolla, här kan du ta dig vidare. För vi vet vad vi gör. Det är ju en jättebra kombo det här.
Ja, det är en Stockholmskille från början också.
Ja. Även om de tar vi. Det är klart. Fröling till Djurgården.
Ja.
Jag har en annan spelare som Djurgården inte kommer plocka, som jag ska jättegärna vilja ha. Jag skulle vilja ha Sigrita. Från Sirius. Jag tycker han är fullständigt briljant. Och han alltid flög typ under radarn hela tiden bara för att Vecchi var lite bättre typ. Jag tycker han är, han har så låg tyngdpunkt. Han tricklar sig igenom och han ser ut som han är långsam och liten och sådär. Men han är rapp i steget som tusan och har massa bra intentioner liksom. Så jag tror det skulle kunna dyrka upp mycket av det här statiska spelet.
Visst var Kim Bergström över med 08 eller 352 eller någonting för några månader sedan och fick frågan vem är bästa allsvenskan, och sa han Sigrita.
Jaha, okej. Okay. Ja. Det känns som han går utomlands, men liksom.
Ja, eventuellt.
Han skrev ju på så här treårskontrakt. Liksom, ja, så.
Det är sånt där, han får bryta så fort han vill. Ja. Liksom, det.
Hörrni, klockan tickar på och yes. Vi behöver runda av här och vi kommer ju återkomma till Sillen såklart, allt vad det lider och allt vad vi får liksom, när vi får höra saker och ting. Vi ska väl fortsätta uppmana till att stötta Djurgården i form av att köpa säsongskort. Senaste siffran var väl över 3 500, vilket är fantastiskt och den har säkert ökat nu när ni hör på det här. Finns det utrymme i ekonomin så uppmanar vi alla att förlänga och köpa säsongskort. Som sagt, vaccinationen börjar ju ticka och kicka igång och i takt med att folk tar det, utan att gå in i den debatten, så kommer det ju troligtvis att bli publik förr eller senare. Det kommer ju bli det. Och jag tror ju att nu drar man ju igång allsvenskan i april enligt plan och lutar väl åt en 8 omgångar innan EM-uppehåll och 22 efter med avslut i december likt i år. Ska vi säga att efter sommaren så är det hyfsat öppna spel, så in och köp säsongskort så kommer vi ha jävligt kul till hösten om inte annat. Vi ska tacka alla som var med och bidrog i uppesittarkvällen. Väldigt uppskattat vad det verkar och vi filar redan på någonting nytt i samband med att allsvenskan drar igång och vi kommer även att hålla lågan brinnande på poddfronten. Vi har en del, vi ska väl försöka få hit Kim och Tolle också och snacka lite med dem. Allt vad det lider. Men en sista uppmaning. In på divpodden.se och bli Patreon. Släng in 3, 5 eller 10 dollar i månaden så kan vi göra så väldigt mycket mer utan att för den delen behöver ligga sömlösa kring ekonomin. Vi säger så, va?
Kanon.
Då tackar jag Retro och Väsby för visat intresse.
Yes.
Tackar.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.